Banar Agenda 2030, vägen för ett globalt styre. Är det slut med prideflaggor i skolorna nu? Och hade Trump rätt om muren? Det är frågor som vi ska diskutera i det här avsnittet av veckans nyheter. Vi ska också prata om ifall Gud kan ändra sig. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Almqvist. Ja, vi ska börja med att prata om Agenda 2030 och det är en stor FN-plan med globala mål. Och de här målen har då de 193 medlemsländerna lovat att försöka uppnå till år 2030. Exempel på de här målen är att hunger ska utrotas, fattigdom ska utrotas, alla ska ha rätt till bra utbildning, alla ska ha rätt till sjukvård, alla ska ha rätt till bra vatten, alla ska ha rätt till hållbar energi, jämställdhet mellan könen ska uppnås och klimatförändringar ska bekämpas. Mm. Så det är väldigt långtgående mål. Världen idag skrev om det här 2018. Det som är nytt nu är att det har varit en stor konferens i Sverige där man pratat om att använda mindfulness för att implementera de här målen. Initiativtagare till den här konferensen var Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet och några andra. Och regeringens samordnare Gabriel Wikström var på plats. Anledningen till att man vill använda mindfulness är att man tror att det krävs en förändring på människors insida för att man ska kunna uppnå de här målen. Till en början, vad säger du om den här planen, Agenda 2030?
Det finns ingen som har emot att bekämpa hunger eller få rent vatten. Frågan är ju hur når man sådana mål? Och mål helgar inte medel, va? Alltså, det får ju inte vara så att operationen lyckas men patienten dog, va? Alltså, så här tycker jag ju mig se naivitet i många sammanhang där man tar det postpandemiska grejer som vi ser nu eller som vi har upptäckt. Vad är det som har hänt egentligen? Vi har monterat ner en hel del av de demokratiska processerna där maktmedel har blivit mycket, mycket mer rakt på. Vi har haft och ser en tystnadsideologi som kommer in, det vill säga där man inte längre kan få säga riktigt saker och ting eller andra perspektiv. Då tystas det och stängs det ner. Vi har sett en ökad kontroll, inte minst på grund av tekniken och 5G och allting. Alltså, kontrollkraften ökar ju i globalt, va? Och vi har också sett egentligen, tycker jag, en viss nedmontering i nationalstatstänket mot globalt tänkande hela tiden. Allt det här pekar ju hän mot, tycker jag, ganska oroväckande utveckling faktiskt. Så är det.
Men vad är de här sakerna med Agenda 2030?
Ja, men det har det ju att göra, va? Därför att för att uppnå de här målen på kort tid så vill man ju och behöver man ju så få ta till någon form av tvångsåtgärder. Eller manipulativa åtgärder kanske eventuellt för att få folk att tycka det.
Mm. Jag kommer gå så långt som vissa kritiker eller konspirationsteoretiker som vissa andra kanske kan kalla dem, att det går mot ett globalt styre.
Det tror jag inte ens man behöver vara så speciellt konspiratorisk för, utan det är ju bara att dra logiska slutsatser till, tycker jag.
Mm. Men är det inte så pass viktigt att uppnå de här målen att det ändå kan behövas vissa långtgående åtgärder?
Jag tror att vägen är lika viktig som målet. Så man kan, som jag sa inledningsvis, man kan liksom inte, operationen lyckas med patienten då. Man måste ha en rätt ordning och rätt väg att gå. Och där tror jag att den gudsrikestro som vi har är den rätta vägen för att nå de här målen, ytterst sett.
Mm. Vad tycker du om att man använder sig av just mindfulness nu då?
Nej, men jag ser det som ett försök att mätta en andlighet med en annan andlighet som lyfter upp människan istället för att ta itu med människans sanna problem, nämligen ondskan eller synden. Mm. Faktiskt. Mm. Det är ju på något sätt i riktning mot en världsreligionstänk här, va? Jag säger inte att det är ett steg dit, men det är på väg åt någonting, va? Yeah. Som vi som har en annan världsbild, vi som ändå har en, som vi tror Guds ande i våra hjärtan, vi ser ju att det här är något annat rike som byggs. Det betyder inte att slutmålet på något sätt är fel, men hur går vägen dit, va?
Ja, vi ska byta ämne. Mm. Och då handlar det om något som vi på världen skriver om med jämna mellanrum, nämligen prideflaggor. Mm. Mm. Och den här gången så är det en skola som har fått kritik av justitieombudsmannen för att man hade en aktivitet där barnen skulle rita prideflaggor och sedan fick vifta med dem. Det var någon förälder som riktade kritik mot det inslaget eftersom det kunde anses obligatoriskt, vilket ledde till att en person anmälde skolan. Mm. Och nu har JO då gett den här anmälaren rätt. JO hänvisar till lagen där det står att man inte får pressa någon till att uttrycka en åsikt på något sätt. Mm. Vad säger du om det här?
Det är ju helt rätt av JO att ge det här uttrycket. Och jag menar, hela den här Pride-organisationens syfte är att främja sin organisations tankar. Så är det ju självklart. Men det är ju skolans värld och även kommunhusens värld. Och att omfatta alla medborgare och åsikter och så vidare. Och när det gäller Pride här så tycker jag man borde tränga lite djupare in än bara de här slogan. Jag vet att Klapphamnsinstitutet gjorde en undersökning på vad står egentligen Pride för. Då tog man fram deras egna material 2017 Pride, på Pride-tåget tror jag det var. Och det var ju rätt skrämmande grejer som officiellt stod för dem i synen på våldssex eller syn på prostitution som man var rätt liberal för och även syn på droger i viss mån. Så att, jag menar, det är så mycket mer under ytan. Så att, varför ska det påtvingas allmänt för barn? Det är för mig absolut rätt att JO säger som det nu har sagts här.
Mm. Per Evert från Klapphamnsinstitutet menar att det här kan bli vägledande och att det nu är slut för sådana här aktiviteter i skolorna. Vad tror du om
det? Jag hoppas det faktiskt. Absolut. Och det behövs sådana här verktyg va, för att kunna stå emot. Och här tycker jag många rektorer är svaga. Här tycker jag många politiker är svaga. Men det räcker med att liksom, Pride-organisatörerna säger någonting så står många som små knähundar och springer efter med svansen mellan benen. Istället för att stå upp för den verksamhet man har och värna om alla barnen och alla barnens integritet.
Mm. En annan fråga på det här temat som har varit uppe i veckan är att HBT-socialdemokrater i Stockholm vill att partiet ska driva att alla kommuner ska hissa Pride-flaggan och att det ska vara en särskild Pride-flaggningsdag i Sverige. Vad tycker du?
Jag tycker det är helt vansinnigt. Alltså, ett kommunhus till exempel, kommunen, ska ju värna om alla kommunens invånare. Det finns ju massor med organisationer som vill att deras flaggor ska upp och propageras för. Men jag som kristen skulle gärna vilja att vi propagerar med kristna flaggor. Men det är fel, menar jag. Därför att det finns många i en skola kanske då, eller en kommun, som inte delar min mening. Så då måste man respektera det. Det här behövs också politiker som sätter ryggrad och säger, nej men i vår kommun så värnar vi om alla. Alla medborgare, alla invånare. Mm. Och alla ställer sig inte bakom HBTQ-flaggan, men alla ställer sig bakom svenska flaggan. Den duger.
Ja, vi ska byta ämne. Och då handlade det om kaoset vid USAs gräns. Mm. Redan när Donald Trump var president så kom det väldigt många latinamerikaner till gränsen och ville ta sig in i USA. Och nu sen Joe Biden blev president har det här eskalerat. Mm. Bakgrunden till det här är att Joe Biden uttryckte att han ville se en mer human migrationspolitik och att det skulle vara möjligt för illegala immigranter att få medborgarskap i USA på sikt. Det här har då lett till att ha strömmat människor mot gränsen och inte minst många ensamkommande barn eftersom barn ses som en biljett till USA. Mm. Nu har Kamala Harris, vicepresidenten, varit på plats i Latinamerika och budskapet som hon då ger låter som något som skulle kunna komma från Donald Trump, nämligen kom inte hit. Vad säger du om det här?
Självklart fattigdomen är stor i många delar av Latinamerika. Människor söker sig till bättre livssituationer. Absolut, och USA är lockande. Och många lider i den här processen, det förstår jag, inte minst barn som kanske många gånger också utnyttjas av det. Men vi pratar om illegal invandring här. Alltså det är ju det handlar om, det är olaglig verksamhet. Och jag menar, någonstans måste man liksom inte glömma det här. Va? Alltså, det finns laglig invandring som där människor får följa den gängse processen. Och det är jättemånga som invandrar till USA och då är det en laglig ordning. Men jag menar, varför ska andra tränga sig före? Alltså, det är klart man stoppar det till slut. Så att det jag menar är att det är ju illegal verksamhet vi pratar om här. Va? Så det har varit mycket snack hit och dit med den här muren. Och jag kan inte säga att jag är på något sätt expert av det. Men jag menar, om folk kör moped på min tomt i Sigtuna eller motorcykel. Och jag säger stopp och de inte stoppar det. Då sätter jag upp ett staket. Alltså, det skulle alla göra, tror jag, när det sker en olaglig verksamhet. Så att man får liksom inte glömma det perspektivet. Alltså. Sen är det ju intressant att Joe Biden och Kamala Harris nu då, liksom justera sig. Verkligheten är verklighet. Så att man kan ha politiska idéer, va? Men till syvende och sist är det verkligheten som gäller.
Mm. Så hade Trump rätt om muren, tycker du?
Alltså, ja, delvis hade han väl det då. Alltså det strömmar ju in jättemycket av droger. Och det verkar också finnas en väldigt stor illegal invandring. Sen kan jag inte kanske värdera mur hit och dit. Va? Det låter så icke-kristligt med mur. Va? Men jag menar, mur som skyddar någonting som är skadligt kan ju vara en bra mur då.
Mm. Det är ju ändå en väldigt stor nöd i de här länderna. Vad ska man göra då?
Det är helt rätt. Det är en stor nöd, va? Och här har ju vi ett ansvar i vi rika väst, om man säger så. Absolut att vi har det. Och det är lätt för oss att sitta här i våra fina soffor och dricka te och ha åsikter om vad andra borde göra, va? Men har vi själv öppnat våra hem? Jag menar, hallå, va? Och det är lätt att vara radikal när andra betalar. Så att, men visst är det orättvisor i världen. Och visst behöver vi sannoliken tänka, hur ska vi möta den här fattigdomen? Så att jag vet att det är komplext. Men just olaglig verksamhet måste man förstå att man faktiskt försöker hindra.
Mm. Ja, vi ska gå över till det sista ämnet. Mm. Och då handlar det om det som du skrev en bönekrönika om den här veckan. Nämligen frågan om ifall Gud kan ändra sig. Mm. Så vad säger du om den saken? Kan Gud ändra sig?
Det är självklart så att en fullkomlig Gud inte kan göra det. Va? Jag menar, hur mycket jag än förklarar för Gud saker så kan jag inte lägga till någonting som att han säger åh, vad intressant, tack Sven för att du gav mig information. Han visste det redan. Och hur god du än är, Sara, så kan du liksom inte förklara för Gud lite moralisk vägledning. Han är mer god än vad du och jag någonsin kan bli. Va? Så att det vill säga att han är fullkomlig.
Men innebär det att Gud är allsmäktig, innebär inte det att han just borde kunna ändra sig? Allt borde väl vara möjligt för honom?
Nej, det är för Guds syst. Nej, så fungerar det inte. Därför att Gud ändra sig kan man bara göra av två orsaker. Antingen att man har bristande kunskap när man fattade det första beslutet. Och det kan inte gälla Gud. Det andra är att man gjorde moraliskt fel. Det kan inte heller gälla Gud. Så Gud ändras inte på det sätt vi gör det. Däremot kan Gud skjuta till exempel en dom på framtiden. Han har sagt på sådd kommer skörd. Det vill säga det finns en dom. Men om vi omvänder oss så kan han skjuta den på framtiden faktiskt. Så vi kan påverka Gud däremot. Men inte att han ändrar sin karaktär och natur. Men han kan skjuta vissa handlingar på framtiden. Och han kan också påskynda handlingar. Men det är alltid det som man har beslutat sig för att göra som kommer att ske.
Mm, men det finns ju några ställen i Bibeln där Gud faktiskt verkar ändra sig. Exempelvis efter att Mose har fått de här stentavlorna. Mm. Folket där nere har gjort en guldkalv som de har tillbett. Mm. Och då säger Gud att han ska utrota dem. Mm. Då vädjar Mose om att de ska få leva och Gud låter dem leva. Mm. Vad är det då?
Ja, men det handlar ju om att han ändrar sin natur på något sätt.
Nej, men att han ändrar något han har bestämt till någonting annat.
Men han sa ju inte när han skulle utrota dem. De blev sen döda också allihopa.
Så att, en naturlig där,
ja. Ja, absolut. Men vad det ändå handlar om är att Gud liksom säger ingenting som man sen, oj, jag ångrar att jag sa så. Alltså det är inte den Gud som Bibeln uppenbarar faktiskt. Så att han har all kunskap. Men när vi ändrar oss, när vi förändras, så ändras hans handlingsmönster. Men det kommer att bli så som man säger. Alltså det är oundvikligt så.
I Bibeln beskrivs ju Gud som en far. Mm. Du är själv pappa. Mm. Händer det inte att du ändrar dig när dina barn ber om något som de verkligen vill ha?
Det gör därför att jag är ofullkomlig. Jag gör det. Ibland blir jag lurad av dem också, kan jag säga.
Det kan ju vara bra saker de ber om.
Ja, men det beror på att jag inte förstod det från början. Men Gud förstår det från början. Så att jag är ledsen, Sara, men vi kan inte vi kan inte göra Gud till den vi skulle önska någon form av projicering, utan han är fullkomlig och oföränderlig, säger skriften. Och det är tur det.
Ja, det får bli slutordet för det här. Innan vi avslutar ska du få leda sin bön. Mm.
Fader, vi tackar dig att du bara är god och att du alltid har allt under din kontroll. Hjälp oss förstå mer om vem du är. Så att vi börjar en resa att mer och mer be på det sätt som är dig välbehagligt. Rör vi alla människor i Latinamerika, över hela världen som far illa. Och hjälp oss i vårt land att lära känna dig. I ditt namn vi ber. Amen.
Tack så mycket. Mm. Tack till er som har tittat. Missa inte nästa avsnitt som blir det sista för den här säsongen. skicka gärna frågor till oss om ni har saker som ni tycker att vi borde ta upp. Ha det bra!